Hej och välkomna till avsnitt 1313 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En podcast där internationell politik skildras ur ett konservativt perspektiv. EU har just drivit igenom en klimatlag för att konkretisera målsättningen i EUs Green Deal. Här förklarar Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Jessica Stegrud varför denna nya klimatlag är problematisk. Varmt välkomna. Jessica Stegrud, välkommen.
Tack så jättemycket.
Jag tänkte vi skulle prata lite grann om den gröna given, som man skulle säga om man skulle översätta det helt på svenska. Men det handlar ju om det här EUs genomröstade Green Deal som man röstade igenom, jag tror det var förra året, va? Och nu har det kommit ett lagstiftande förslag, ska jag säga, för jag tror inte att det är helt godkänt än, men du ska få berätta detaljerna här, men som gör den här gröna given konkret i liksom konkret politik. Kan du berätta lite grann om det här?
Ja, det som har skett nu är ju att det har pågått förhandlingar mellan kommissionen, rådet och EU-parlamentet. Och de förhandlingarna blev nu klara i veckan. Så att de nya klimatmålen är satta helt enkelt. Och i och med det klimatlagen, som ju då är sättet att driva igenom klimatmålen helt enkelt.
Så det här är ingenting som, det behövs inga fler godkännanden, utan det här är liksom klubbat nu, eller?
Det är klubbat och klart. Sen ska du såklart då, sen är det ju osäkert, för mycket av det som ska genomföras är ju tillhör egentligen nationella kompetenser, som det kallas. Alltså det är egentligen nationellt ansvar. Energipolitiken till exempel är ju en nationell angelägenhet. Men man kan väl säga, för mycket av det här bygger ju ändå i slutändan på frivillighet. Men det är mycket också som man försöker få till här. Till exempel en stor del av genomdrivandet kan man säga handlar om att hur man styr de finansiella strömmarna lite grann. Eller inte lite grann, väldigt mycket. Och man har gett uppdrag till exempel, då, för att nämna ett exempel, till Europeiska investeringsbanken. Att minst hälften av alla investeringsmedel ska gå då till det man kallar för grönt eller förnybart eller hållbart och så. Och sen så villkorar man ju delar av coronapaketen, de här stödpaketen som betalas ut. Man villkorar ju, eller vill ju styra budgeten på ett visst sätt. Så att på så vis så hänger ju allting ihop då, kan man säga.
Just det. Men den här klimatlagen då, som ändå ska försöka konkretisera saker, alltså vilken debatt fanns kring den här lagen och vilken ståndpunkt hade du och ditt parti och din partigrupp och så här? Alltså hur har diskussionen om den här lagen gått?
Det har cirkulerat väldigt mycket kring nivån på utsläppen eller vad man ska ha för krav då, eller för mål. Och det har ju rört sig från 50% och sen har det liksom gått uppåt och det finns tryck på 70%. Ja, minst 70% har jag sett från Vänsterpartiet. Socialdemokraterna, som ju också hade då själva deras parlamentariker Jytte Guteland, var också den som förhandlade, som var utsedd av parlamentet att förhandla i den här frågan då, när det gällde mot kommissionen och rådet. Hon ville ha 60% minst. Så att det har varit lite, jag brukar kalla det för sifferbingo. Det har varit ett sifferbingo om att pressa den här siffran uppåt då. Och den siffra jag pratar om, det är då utsläppsminskningar fram till 2030, år 2030. Sen är nästa mål då, 2050, att vi ska vara helt klimatneutrala, som man kallar det. Det vill säga då ska vi ha ett noll netto koldioxidutsläpp. Sen efter det, då ska det faktiskt vara ett minusutsläpp. Så då ska vi binda mer än vad vi släpper ut, är tanken då. Så att vad ska jag säga, mitt parti, ja, vi har ju försökt dra i bromsen. Vi tycker att mål ska vara realistiska. Vi har ännu inte uppnått de tidigare målen som är satta. Och när man också säger den här sänkningen, då utgår man från 1990 års värde. Och vi har ju redan uppnått väldigt stora förbättringar. Alltså det är många gamla smutsiga industrier som har lagt ner eller moderniserats eller flyttat någon annanstans. Och man åker idag, jag som är så gammal, som minns till exempel hur det såg ut i Polen på 70-80-talet. Det ser inte alls ut så idag. Man har ju helt mycket, man har moderniserat väldigt mycket, trots att man då har, jag tror det är 80% av deras energikälla kommer från kol idag, som ju kan vara väldigt smutsigt, mycket partikelutsläpp och sådär. Så att jag brukar säga att de lågt hängande frukterna är redan plockade. Nu är vi mycket mer på marginalen och det är också därför vi ser väldigt mycket mer genomgripande förändringar. De vill ju påverka allt ifrån jordbruk till transport till energiproduktion och så vidare då. Så att vi är väl det parti som har försökt hålla nere det här. Vi tycker att målen ska vara realistiska. Vi tror heller inte att vi tjänar på. Det finns ett mantra lite grann som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lite lanserade, att det här är Europas man to the moon moment, att vi ska nu gå före, visa världen, vi ska bli den första klimatneutrala kontinenten och så vidare. Men det här kommer till en väldigt hög kostnad i omställning, och när man ska just, vi har ju redan kommit så långt jämfört med stora delar av världen, och att vi nu ska på marginalen pressa ner allting, det blir ju otroligt kostsamt och väldigt svårt. Och vi Sverigedemokrater tror att det är en ganska orealistisk tidplan helt enkelt.
Just det. Alltså USA,
jag vet inte om jag svarade på din fråga nu.
Jo, men jag fick väl ett ganska bra svar där, det tycker jag ändå. Alltså, USA har ju också hållit en konferens nu som Joe Biden höll i, en klimatkonferens digitalt. Och där var 40 länder inbjudna, och USA kom då med beskedet att även de vill skära ner till hälften då koldioxidutsläppen till 2030 och sen bli, ja, koldioxidfria 2050 då, ungefär samma mål då. Men Europa hoppas komma först. Men det jag är intresserad av här, det är ju, jag menar, nu verkar världen vara ense om att det här är ett allvarligt problem och att vi måste liksom göra någon slags grön omställning. Och även USA, som tidigare betraktades som den stora boven, är ju inne på det spåret. Och jag vill bara inflika att det var även fallet när republikaner styrde tidigare, att man gjorde en grön omställning i alla fall då, även om man var emot globala klimatavtal. Men hur ser du på, alltså det stora nu, den stora utsläpparen nu är ju Kina, och den stora utsläpparen på tillväxt i Indien. Hur tänker EU i förhållande till de här utsläpparna som är mycket mer, alltså de är ju inte alls klimattänkande på det sätt vi är, eller ens USA är?
Nej, men jag brukar ha ett exempel att Europa står där för ungefär 9% av utsläppen, USA står för 14%, Kina står för 30% och ökar. Och sen kommer då Indien och det kommer andra delar av världen. Vi har en otrolig befolkningsökning på den afrikanska kontinenten till exempel, och fortfarande delar av Asien, även om det har börjat stanna upp på vissa delar också, faktiskt går nästan på andra hållet. Men bara den här befolkningsutvecklingen, och sen också så fort du ska lyfta människor ur fattigdom, och om du lyckas göra det, vilket ju ändå måste vara målet någonstans, då kommer man ju förbruka mer. Det är ju så, då kommer utsläppen att öka och så. Så att jag skulle säga att EU, och det var det jag sa också, att EU vill gärna att vi ska gå i bräschen, man ska liksom se upp till oss och man ska ta efter. Man förstår någonstans att det kommer inte hjälpa att stå för 9% av utsläppen då. Det kommer inte hjälpa det vi gör antagligen, men man hoppas på att inspirera andra. Jag tror att det i grund och botten är både rätt och fel. Jag tror att vi kan inte inspirera andra om vår omställning blir väldigt dyr och ineffektiv, om den försämrar vår välfärd, om den bara gör elpriserna högre, om industrin måste flytta någon annanstans. Det finns inga länder idag som är rationella, som allra helst om man då har det kanske något ekonomiskt något sämre, då tar man inte efter det receptet, utan jag tror att enda receptet är att vi faktiskt satsar på innovation, kommer med bättre lösningar som vi sedan kan exportera. Då tror jag vi kan hjälpa övriga världen.
Så att gör man för mycket blir med ett avskräckande exempel. Men sista frågan då i sådana fall är att, alltså, det som bekymrar mig då, det är ju att det här kommer att trilla ner lite grann till väldigt så här hämmande lagstiftningar, alltså lagstiftning som i klimatets namn slår ner på den personliga friheten, slår ner på företagsfrihet och liknande saker. Alltså, ser du några risker med det? Jag menar, till exempel, jag kör en bil från 2009 som släpper ut, ja, en bensinbil, vanlig bil liksom. Jag menar, kommer liksom vanliga konsumenter att drabbas? Alltså de som kör bil, de som sysslar med skogsbruk, de som, ja, liksom vanliga affärsverksamhet, möjligheten att resa, sådana saker.
Självklart, och det är just det här som gör det så otroligt genomgripande, och jag skulle vilja likna det med att det är någon form av planekonomi det man genomför också. Alltså man låter också ideologin, den genomsyrar delar av det här också, man tittar inte rationellt på det. Och jag har väldigt många exempel på, det finns en viktig sak som styr hur penningflödena fördelas, och det jag var inne på lite grann i början, och det är det man kallar för taxonomi. Och taxonomi, det är ett begrepp där man klassificerar då investeringar som gröna eller inte, kan man säga. Det är väldigt förenklat. Och då har man satt upp ett antal kriterier då. Till exempel har man ju försökt att kärnkraften inte ska räknas in som någonting som bidrar till samhället då, utan att det ska inte vara hållbart och sådär. Man har försökt utesluta kärnkraften. Tittar man helt rationellt på det, så släpper ju kärnkraften ut 3 gånger mindre koldioxid än vindkraften. Kan försörja betydligt fler med säkra elleveranser och hålla priserna nere, och man är inte beroende av väder och så vidare. Så att rent rationellt perspektiv så är det inte den bästa vägen att gå att fasa ut kärnkraften till förmån för vindkraft. Och det är bara ett exempel. Jag tänker också nu när USA ska ställa om, vi pratar om EU. Det är en enorm summa pengar man allokerar till den här typen av projekt. Och vad händer då? Jo, för det finns ju inte så mycket projekt som är verksamma idag. Så att det här kommer naturligtvis på sätt och vis skapa en finansbubbla. Jag skulle kalla en grön finansbubbla. Det kommer satsas väldigt mycket pengar på projekt som i slutändan inte har någon verkan. Ett och annat projekt kommer naturligtvis vara lyckat och de ska vi ta efter. Men just den här takten och så otroligt mycket resurser. Det kommer bli någon slags, tror jag, någon slags greenwashing. Och jag vet själv, jag får själv prospekt skicka till mig att ja, nu har jag ett projekt här, vi kallar det för grönt, vad det nu kan vara, det är alla möjliga idéer. Alltså folk ser ju, och jag sitter ju inte och varken investerar eller delar ut några EU-medel, men folk ser ju då att här, vänta nu, jag förstår att pengarna, man börjar förstå var pengarna kommer någonstans ifrån, och det kom, tänk dig då en mängd tjänstemän som ska göra av med dessa miljarder, de måste ju bara hitta projekt och investera pengar i. Det är klart att mycket av det här kommer gå i korruption eller inte vara verksamt. Och jag ska ta ett exempel till också på det här med verksamma, overksamma åtgärder. Och det är att en del av omställningen, det handlar om energieffektivisering av byggnader. Man vill göra gamla hus och byggnader, det kanske man vill byta uppvärmningskälla. Det kan jag förstå, man kanske har eldat med olja. Jag vet inte om det är så vanligt längre, men man kanske vill gå över till någonting mer då. Klimatsmart helt enkelt, och sen så vill man göra husen tätare så att de inte ska förbruka så mycket energi då. Och det här har man testat i Tyskland, 800 miljarder har man lagt på det. Man har redan konstaterat att det inte gjorde någonting för temperaturen eller för koldioxidutsläppen och därmed det slutade med temperaturen. Och då tycker jag det är märkligt att man ska rulla ut det här storskaligt i hela EU. Vi behöver pengarna till så mycket annat.
Mm. Nej, men det känns ju som att stora pengar kan bli kastade helt i sjön, för det här är ett experiment där vi inte vet liksom, jag menar okej, vi vet det där som du nämnde nu så i Tyskland, men där vi inte vet om det kommer att fungera, och jag menar då är det verkligen, skulle det gå fel så är det verkligen pengar kastade i sjön.
Ja, sen finns det ju såklart, alltså jag är ju verkligen för att man börjar fasa ut kolen till exempel, om man tittar på vilka skador på människor framförallt i Asien, och då menar jag direkta partikelutsläpp och annat när man använder det för uppvärmning. Mm. Det finns ju städer idag där du inte kan gå ut i vissa dagar, så att det finns ju all anledning, alltså rent miljömässiga skäl att faktiskt röra sig bort ifrån både kol, olja till exempel när det gäller uppvärmning eller när det gäller produktion av varor och sådär, så att men omställningen borde vara klok. Det här känns som ett hastverk. Det är inte genomtänkt. Man får heller inte ifrågasätta någonting. Du frågade innan, vad tycker de andra partierna? Moderaterna tycker att det här är ett realistiskt förslag. Det som ligger på bordet nu, ser det fullt genomförbart. Jag tror inte att det är realistiskt. Jag har också frågat kommissionen. Är det här, vad kommer det här ge för effekt? Kommer det ha någon effekt på den globala medeltemperaturen? Och då har man svarat väldigt undvikande. Det man i stort sett har svarat är att när efter 2030 kommer det behövas ännu mer resurser. Så utöver de här 3500 miljarderna som man nu bedömer extra då, utöver det som redan läggs, måste läggas fram till 2030, så kommer man behöva ännu mer pengar. Mm. Så att det är liksom ett moving target det här, och en enorm summa pengar som är i rörelse.
Som allra sista fråga då, så kan Sverige på något sätt på egen hand säga att de här bitarna vill vi inte implementera, det här vill vi liksom, kan vi sköta det här på vårt eget sätt, eller liksom blir man tvingad och överkörd på något sätt av EU i det här som nation?
Ja, det är också någonting som är galet, för man kallar det här för en lag, men det står ingenting om vilka konsekvenser det blir om man nu skulle bryta mot lagen. Det finns heller inte nationella mål. Om det vore så att varje land ska sänka med en viss procent, utan fortfarande det målet är för helheten då. Så att jag tror också att länder nu, jag menar ta Italien som är på ruinens brant i sviterna av corona, som vi redan svenska skattebetalare gemensamt går i borgen för att de ska få låna pengar nu och rädda sig själva återigen. De kommer öka, de har en skenande statsskuld. De är beroende till 80%, tror jag det är, 70-80% av fossila bränslen. Och om de då ska halvera det fram på bara 9 år, det skulle ju kosta en enorm summa pengar. Det är knappt hur man skulle lösa det rent tekniskt heller för den delen. Nu kommer jag inte ens ihåg din ursprungsfråga här.
Nej, men det var mer alltså nationernas möjligheter att själv påverka liksom, och kanske,
ja, precis. Ja, och just det, och det var det jag skulle säga. Jag har svårt att säga att Italien kommer lägga pengarna på det.
Nej.
Det är väl egentligen det, för att om man nu står och har en sån otrolig kris, och man har också pratat med corona det här, att det är sån otrolig kris nu, ekonomisk kris, jag förstår den delvis i och för sig, men då måste vi satsa alla resurser, du måste ut snabbt nu, vi måste kicka igång företagen. Och att säga det å ena sidan, och sen det nästa andetag säga, men hälften av allt ska bara gå till gröna företag. Men då är man ju inte mån om att bara kicka igång ekonomin. Då är det ju någonting annat man gör. Mm. Och jag tror att du inledde där i början. Det här innebär en maktförskjutning till Bryssel. Man, för att klara av det här så kommer man även öka det här med att ta in egna medel. Det vill säga EU får beskatta direkt och så vidare. Så att, liksom, det är hur det ska finansieras. Vad repressalierna blir om man nu skulle bryta mot klimatlagen. Väldigt otydligt. Vad jag vet är att man kommer tillsätta 50 tjänstemän tror jag som bara ska kolla hur utvecklingen sker. Så att fler byråkrater kommer vi garanterat att få. Och alla kommer märka av det i sin vardag. Och en sista slutkläm då för att svara på din fråga en gång till. Det är egentligen att Sveriges regering ligger ju på sätt och vis i täten, är ju villiga. De har ju försökt rulla ut små och stora projekt på kommunnivå. Det är ju inte regeringen som sätter ner foten utan snarare har man ju till exempel redan nu börjat fasa ut kärnkraften på eget bevåg. Så att, jag har svårt att se att den här regeringen på något vis skulle sätta ner foten.
Nej, och du nämnde ju också, alltså, din EU-kollega Jytte Guteland från Socialdemokraterna, men hon har varit ledande i det här, så att det känns som att Sveriges socialdemokrater kanske till och med går i spetsen lite grann.
Oja. De tillsammans med Miljöpartiet. Och nu man jublar man ju över att man ska lägga ner Bromma flygplats till exempel. Man tycker att landsbygden ska dö ut. Det har man inga problem med. Alla ska bo i Stockholm innerstad då.
Mm. Ja. Nej, men då har jag fått
en,
ja, verkligen. Men då har jag fått några väldigt intressanta svar på de här frågorna i alla fall. Så tack Jessica. Det var avsnitt 1313 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge ett perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.